Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. En av de viktigaste frågorna i kommunen är förstås skolan. Det berör ju både lärare, elever, personal och barn som är på förskolan. Och även föräldrar och morföräldrar och alla funderar ju på hur går det i Tyresö skolor. Och nu har det kommit en undersökning som visar lite hur vi ligger till jämfört med andra kommuner. Och därför ska jag starta ett så kallat Zoom-möte med Lärarförbundets representanter här i Tyresö. Och den som är ordförande, hon heter Katarina Sparvart och är speciallärare på Nypskär. Och den andra ska prata med, hon heter Rebecka Zimmerman. Och Zoom är ju en sån här digital variant där man ser varandra, men tyvärr är det inte världens bästa ljud. Numera är man ganska van vid att höra folk prata via olika digitala sätt, så att jag hoppas ni klarar det här lite konstiga ljudet som blir när var och en sitter hemma och pratar i sin egen mikrofon. Men det här måste vi göra för att även de som jobbar fackligt måste jobba på ett säkert sätt. Och numera så vill man att så gott det går så ska man ha digitala möten. Vilket kanske är lite tråkigt, men det försöker vi också ha här på radion. Så vi ringer mer och vi har digitala möten. Det är lättare att intervjua när man ser folk. Så att det här är alltså ett möte via Zoom där vi har kopplat upp oss. Välkommen till det här programmet som spelas in via Zoom.
Tack.
Och då tänkte jag börja fråga, för alla kanske inte känner till vilka ni är. Jag känner ju Katarina sen förut, fast jag känner dig som en båtmänniska också. Så att om du bara talar om vem är Katarina som också organiserar jolleträning nere i båtklubban i Tyresö. För du är inte bara mamma, du är också en engagerad lärare. Vem är du?
Jo, vem är jag? När jag inte seglar så jobbar jag som speciallärare på Nypskärs skola 3 dagar i veckan. Och 2 dagar i veckan så jobbar jag som ordförande i Lärarförbundet.
Ja. Och Rebecka Zimmerman, vem är du?
Jag jobbar på Tyresö gymnasium sedan 7 år tillbaka. Och en halvdag i veckan jobbar jag i Tyresö lokalavdelning som opinionsansvarig och kassör.
Och då måste ni berätta det här med Katarina, vad lärarfack? Jag tror finns det 2 lärarfack eller finns det bara 1 i Tyresö?
Nej, det stämmer. Det finns 2 lärarfack. Lärarförbundet som organiserar alla lärare skulle man kunna säga från förskola upp till vuxenutbildning. Och vi har flest medlemmar, ungefär dubbelt så många medlemmar som det andra facket som heter Lärarnas Riksförbund.
Mm. Jobbar ni mycket tillsammans?
Ja, det gör vi. Alltså nu pratar vi ju lokal nivå. Så på lokal nivå så jobbar vi mycket tillsammans. Jag som är förhandlingsansvarig och samverkansansvarig på central nivå har mycket samarbete med det andra facket. För i de mötena sitter vi ju liksom tillsammans.
Och det vi ska prata om nu, det är någonting som heter bästa skolkommun. Alltså man undersöker hur olika kommuner förhåller sig till varandra. Kan du berätta lite grann om det, Katarina? För det här med skolresultat och skolan har ju alltid varit jätteviktiga frågor.
Mm. Och det är ju en undersökning som Lärarförbundet centralt gör i alla kommuner varje år vid den här tidpunkten. Och då tar man statistik från Skolverket och Statistiska centralbyrån. Och jämför den mellan kommuner och så får man ett värde. Så man tar 10 olika kriterier och jämför dem. Bland annat lärartäthet, utbildade lärare, lärarlöner och så vidare. Mm. Så att de kriterierna vägs mot varandra och så blir man inordnad i en rangskala. Där det i år inte gick så bra för Tyresö. Vi sjönk i det värdet.
Rebecka, hur ser siffrorna ut i år jämfört med... Hur ligger vi till?
Ja, Tyresö får en låg placering både i Sverige och i länet. Vi får en bottenplacering på plats 253 av Sveriges 290 kommuner.
253 av 290? Vi ligger alltså i botten?
Ja, så det är alltså också en 26 placeringar sämre än förra året och vi låg på plats 227.
Okay.
Och i Stockholms län är det intressant också att se att vi ligger på plats 21 av 26.
Även där ligger vi alltså långt nere?
Ja, i toppen i Stockholm ligger Danderyd, Nacka, Vaxholm. Och Tyresö ligger bland de sex lägsta då. Tyresö, Sigtuna, Haninge, Järfälla och Nynäshamn.
Katarina, brukar inte vi jämföra oss ganska mycket med Nacka i Tyresö?
Det brukar vi ju göra eftersom vi ligger väldigt nära. Det betyder att de lärare som jobbar i Tyresö lika gärna skulle kunna jobba i Nacka, för att det inte är speciellt lång resväg däremellan. Mm. Däremot så finns det en skillnad, för att Nacka är så pass mycket större än vad Tyresö är. Mm. Och Nacka har alltid legat bättre än både lärarlöner och allt än Tyresö.
Det är de här siffrorna som varje år kommer ut i tidningarna. Alltså, så länge jag kommer ihåg så pratar man om Tyresös placering, och vi har ofta legat väldigt lågt. Det har ju varit en sån här stridsfråga bland politiker i Tyresö. Mm. Har vi kommit upp eller har vi gått ner? Alltså, hur har det varit?
Nej, det finns faktiskt från och med i år så har man gjort en till mätning, så att kommunen ska kunna jämföra sig med sig själv, så att säga. Inte bara gentemot andra kommuner. En indexjämförelse. Och i den jämförelsen så ligger Tyresö rakt. Alltså vi ligger kvar. Vi ligger still. Det har inte hänt någonting. Så. Vi går varken upp eller ner.
Okej. Okay. Katarina, ni har ju skrivit ner jättebra på er hemsida vilka styrkor och svagheter ni anser Tyresö har som skolkommun. Vilka är styrkorna?
Alltså framförallt de styrkor som Tyresö har och har haft under en längre tid, så är elevernas resultat. Elever i årskurs 9 går ut med ett högt meritvärde. Det är många andel barn som går i förskolan, men det är också många som pluggar vidare till gymnasiet eller går ut med godkända betyg i gymnasiet.
Det är ju jättebra.
Och det är jättebra. Och vi har en annan styrka faktiskt, och det är att vi ligger relativt högt när det gäller lärarlöner. Vi har hyfsat höga lärarlöner också.
Det är någonting som ni känner er stolt över, för det är väl en av era viktigaste frågor som lärarfack, va?
Absolut, det gör vi ju. Det är jättetrevligt att vi ligger så högt. Men det är ju lite bekymmersamt, därför att de andra, våra svagheter. Det känns ibland som att lärarna får, absolut de får höga löner, men de får betala ett ganska högt pris. Därför att de presterar ju fortfarande. Eleverna får de här bra resultaten. Mm. Men vi har en väldigt låg lärartäthet. Där ligger vi på plats 277 av 290 kommuner. Alltså nästan lägst i landet. Mm. Samma plats när det gäller resurser till undervisningen. Oj. Det vill säga vi har inte så jättegoda förutsättningar. Och sen kommer då friska lärare. Vi betalar lite med våran hälsa att ha de här goda resultaten och de här bra lönerna. För vi ligger på plats 246 i jämförelsevis i Sverige.
Innebär det här med hälsa? Innebär det att folk går in i väggen av stress och sånt?
Ja, många, alltså höga sjukskrivningstal.
Ja. Mm. Och sen var det utbildade lärare också, som man ligger lågt.
Precis, precis. Där ligger vi på plats 202 av 290.
Mm. Vad tjänar en lärare? För där ligger man som nummer 12 av 290. Det är väldigt högt. Vad tjänar en lärare?
Alltså egentligen går inte det att svara på den frågan, därför att vi jämförs. Vi är så många olika sorts lärarkategorier. Från förskollärare till lärare på lågstadiet och till mellanstadiet eller gymnasiet.
Om du säger spannet lägst till högst då?
Ja, men, och då får jag ta fortfarande på ett ungefär. Ja. Alltså från, vad skulle jag säga, från 30 till 50 då.
30 till 50, ja men det är bra. Det innebär ju att det kanske är väl värt att plugga till lärare.
Absolut, det är det ju egentligen. Här är ju världens roligaste jobb. Så det är klart man ska plugga till lärare. Och det börjar ju, alltså lärarlönerna börjar ju röra sig uppåt. Och det är ju marknaden som bland annat har hjälpt till med det. Så det känns ju hoppfullt. Men det som är dags att ta tag i nu, det är ju lärares arbetsmiljö.
Ja.
För den är tung i dagsläget.
Är det brist på lärare? Är det svårt att rekrytera lärare?
Ja, det är det.
Det är det, ja. Mm. Rebecka, vad har ni gjort för att liksom påverka i samband med bästa skolkommun?
Ja, vi har gjort en hel del. Bland annat det här radioprogrammet. Mm. Och som du nämnde så har vi gjort ett inlägg på vår hemsida. Och det är ett sätt för oss att få kontakt med våra medlemmar och visa vad vi gör. Men också att vi skickar nyhetsbrev, internpost.
Ni informerar framförallt era medlemmar, eller hur? Men egentligen berör de här frågorna inte bara era medlemmar. Det berör väl också föräldrar, barn. Jag som är mormor, jag är intresserad hur det går i Tyresö skolor. Så att ni har ju egentligen väldigt många som är intresserade av er fakta. Eller hur?
Ja, men absolut. Skolfrågan berör hela samhället. Inte bara de som berörs, går i en skolbyggnad. Utan om man satsar på barnen och eleverna i Tyresö så investerar man också i framtiden.
Nu är det ju liksom extra svårt för att vara lärare, om jag fattar det rätt, när man läser media varje dag på grund av det här med corona. Om jag förstår det rätt så har man stängt en skola i Tyresö precis i dagarna när vi spelar in det här programmet i början av december. Jag tror att om jag har förstått det rätt så har man stängt Kumla skola. Stämmer det? Är det någon av er som vet det?
Har jag inte hört något om faktiskt.
Nej. Nu läser jag på sociala medier, men att det här med att, att smitta går in i skolan, det här med att lärare blir smittade av sina elever. Har ni någon koll på det? Vad är en inställning till coronaläget? Liksom? Hur påverkar det skolarbetet?
Alltså jag skulle vilja säga att det påverkar ganska mycket. Förra terminen under våren så var det väldigt många elever frånvarande. För då var föräldrar och elever oroliga och hade mycket symptom, antar jag, eftersom man stannade hemma. Nu, efter sommaren, så är det omvända läget. Det vill säga att de flesta elever är i skolan. Istället är lärarna väldigt mycket frånvarande. Så att just nu är det väldigt, väldigt tungt i Tyresöskolor. Och vi har precis, och det är jag jätteglad för att ha blivit lyssnad på, för att Tyresö kommun har ju gått ut med riktlinjer om vad som gäller för kommunanställda. Hittills har det liksom inte berört skolan, men här efter sommaren så satte vi ner foten och sa att nu måste de här riktlinjerna, som gäller alltså hemarbete när det går, digitala möten när det går, och det gör det oftast. Det ska gälla i skolan också. Aha. Så samma riktlinjer som övriga kommunanställda, det ska gälla även i skolan. Så nu tycker jag ändå att rektorer har lyssnat och faktiskt anpassat sin verksamhet efter de riktlinjer som gäller i Tyresö. Men det är tungt, framförallt ute på förskolor, men även skolor där det är mycket personal som är frånvarande just nu.
Mm. Om jag förstår rätt också av de kompisar jag har som jobbar i skolan, så alla som själv har små barn, när barnen blir snuviga på förskolan så skickar man hem dem, så väldigt många vabbar också.
Mm, precis.
Och det gör ju det att det blir färre och färre som jobbar på skolorna. Och förut så tog man in, om jag förstod det rätt, liksom pensionärer som extra lärare. Man har liksom en timlärare. Gamla, duktiga lärare kommer in, men de vill ju inte gå till skolan. De vågar ju inte jobba om man är liksom 65 plus.
Nej, de kan vi ju inte ta in just nu. De är ju själva en riskgrupp. Men Tyresö kommun har ju en vikariepool, en egen, när det gäller förskollärare och fritidspersonal. Eller till förskolan och fritidspersonal. Som vi använder oss av ganska mycket. Men det betyder ju ändå att dels får vi in personer utifrån i princip dagligen. Dels betyder det också att de som inte är sjuka för tillfället, de får ju ett dubbelarbete. Ja. För ofta så löser sig så, åtminstone på låg och mellan, att det blir den ordinarie fritidspersonalen får vikariera för en lärare och vikarien kommer och vikarierar på fritids. Men det blir ju otroligt tungt för de som är kvar, därför att det är få ordinarie personal, det betyder att man måste dubbelarbeta och så vidare. Så att nej, just nu så går vi på knän, och därför är vi jätteglada över att Folkhälsomyndigheten igår, tror jag det var, gick ut med att nu ska även barn stanna hemma om någon i familjen har symptom.
Ja. Och det tror jag att allihopa undrar hur det kan komma sig att man inte har tänkt så förut. För barn, även om barn inte är sjuk, det känner man ju liksom, det finns inga som kan smitta så mycket som små barn.
Nej, precis.
Eller vi blir sjuka, vi är vuxna, barnen verkar klara sig. En dag tar det, sen börjar de leka igen när föräldrarna ligger helt däckade efter de starka bacillerna. Det vet alla som haft små barn. Ja, men nu i och för sig är man mot julledighet. Det är väl också väldigt bra för att då kan ju alla gå i karantän rent fysiskt. Men gymnasiet, måste jag fråga dig, Rebecka. Förra terminen så jobbade ju alla hemifrån på gymnasiet i Tyresö. Och nu fattar jag det som att den här terminen började man som vanligt och fick träffas. Och sen gick man in i någon slags deltidsgrej med att jobba hemifrån, va?
Ja, det stämmer. Vi har delvis fjärrundervisning. Så eleverna har fjärrundervisning 4 dagar av 5 dagar. Och det betyder att de är inne en dag i veckan i skolan.
Så det inte blir så trångt när de är där? Är det så, man har dem?
Ja,
Ja.
Det är för att säkerställa att man ska kunna hålla distans. Ja.
Och de här ettorna då som börjar, för det måste vara, det är en sak liksom, förra terminen var en vårtermin, då hade vi liksom eleverna ändå lärt känna sina lärare och sina kompisar på höstterminen, och sen gick man då ner i fjärrundervisningen på våren. Var inte det lite svårare nu när man inte hunnit lära känna sina elever, de här ettorna? Hann de liksom socialisera sig innan ni var tvungna att bara titta på en skärm?
Det finns ju många utmaningar med fjärrundervisning, och vi hade ändå en fördel att vi fick starta höstterminen med närundervisning alla dagar i veckan.
Ja.
Och då i alla fall hunnit etablera en kontakt och en relation.
Ja.
Men det är såklart inte optimalt. Alltså, vi vill ju ha närundervisning.
Precis. Men har det gått bra då, Rebecka? Jag intervjuade nämligen två av dina kollegor i våras.
Mm.
Den här restaurang och vad heter den? Ja. Och någon som jobbade med fordon. De var väldigt kreativa hur de jobbade.
Ja. Ja, men det är såklart. Teoretiska ämnen har ju lättare än praktiska ämnen av naturliga skäl. Men nu kan man ju överbrygga det då genom att eleverna ändå får vara inne en dag i veckan.
Ja.
Men det kvarstår ändå svårigheter. Men skolan har varit snabb på att sätta in olika åtgärder, som till exempel eleverna kan komma till en studio och vara på plats och få hjälp av elevassistenter.
Det är bra.
Om det är så att man inte klarar fjärrundervisningen på egen hand, så finns det hjälp att tillgå.
Oh, vad bra.
Det är flexibelt den här omgången. Mm. Vi hade även studio i våras för elever som behövde komma in.
Hur reagerar eleverna på det här sättet att jobba då, på gymnasiet? Tycker de att det är okej att sitta hemma, eller längtar de till skolan?
För vissa så passar det bättre, men för de allra flesta så blir det svårare. De saknar det sociala umgänget i skolan och den stöttningen som man får. Det blir ensamt också att sitta hemma vid en dator. Det är svårt att hålla strukturen på dagen.
Mm. Vilka ämnen har du, Rebecka?
Jag undervisar främst på skolans introduktionsprogram i svenska som andraspråk och religion.
Jaha, vad kul. Ja.
Ja, vi har även några program på nationella program.
Eller de ämnena går att ha på distans?
Ja, svenskan tycker jag är svårare än religionen. Religionen är lättare att hålla på distans, som är mer ett faktaämne.
Ja, just det. Mm. Lite andra frågor som jag tänkte ställa till er. Jag har ju själv en bakgrund som kommunpolitiker, eller jag var ju fritidspolitiker. Jag satt faktiskt i barn- och utbildningsnämnden från 1998, 10 år framåt. Det var där som Anita Mattsson, socialdemokrat, också startade. Vi var partikamrater. Och då var ju skolfrågorna jättestora. Det var det stort sett enda vi diskuterade i kommunfullmäktige, för det var det vi slogs om väldigt mycket, för att väldigt mycket av pengarna i en kommun. Alltså det är de här, nu tror jag man diskuterar mycket äldre frågor, men på den tiden var det väldigt mycket skolfrågor. Och då skulle jag vilja veta av dig, Katarina, alltså hur tycker ni att politiker har lyssnat på er?
Oj, vilken svår fråga.
Vad är meningen?
Jag kan säga att jo, men det finns ett intresse av att ändå lyssna. Det finns ett intresse av att besöka skolor och ta reda på hur det är. Men ibland så kan jag uppleva att man tar beslut utan att ha liksom, eller gör satsningar, eller vad vi ska kalla det för, utan att egentligen ha lyssnat på vad är det vi egentligen behöver, eller vad behöver vi mest. Och där skulle jag egentligen vilja ha liksom mer, innan man tar beslut om var man ska satsa pengarna, att man lyssnar ner på golvet lite grann. Mm. Var är de stora bristerna? Så det kan alltid bli bättre, men absolut, det har funnits ett intresse. Mm. Och vi blir kontaktade mellanåt så med att man vill höra vad vi tycker och tänker. Och sen tar ju vi, som i det här fallet då med Bästa skolkommun, så har vi ju pratat med nämndordförande både i barnutbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
Mm. Det är Jannike Rockstrå som är ordförande i barnutbildning och är det Kristoffer Holmström som är ordförande i gymnasie- och arbetsmarknad.
Precis.
Mm. Jag brukar intervjua dem faktiskt här på radion, för jag tycker att det är viktigt att man får veta det. Men det är väldigt, ännu viktigare egentligen att ni som är på golvet får tala om hur det är.
Mm.
Jag vet ju någon gång när ni kom till ett kommunfullmäktigemöte, det här var länge sedan, då kom ni dit en massa tegelstenar. Ni hade en sån här liksom uppvisning inför kommunfullmäktige, visade kommunfullmäktige, det här är vårt jobb för att vara så, och så la ni en tegelsten, och det här är vårt jobb för att göra det. Och det var ju inte liksom, det var ju allt det här att vi är inte bara lärare, vi ska även sköta det här, det här, det här, det här. Och alla de här extra uppgifterna som faktiskt politiker lägger på skolan. Och som ni tyckte liksom att hallå, låt oss få vara pedagoger, det är det vi utbildar i. Gäller det fortfarande det? Det här är liksom...
Jag skulle vilja säga att den bördan egentligen har ökat. Att den har blivit ännu värre. Alltså mer administrativt, mer, ja, alla de här andra yrkena som vi gör, allt från till polis och socialarbetare och mecka med kopiatorer därför att man drar ner på vaktmästartjänster. Alla sådana här små, städning är inte heller okej. Massor med små saker. Alltså vi ägnar oss åt väldigt mycket som inte har med undervisningen att göra. Och det är ju vårat, och har varit under en längre tid, att få bort det. För det finns, alltså dels så råder det en arbetslöshet ute i kommunerna. Och det här är arbetsuppgifter som vem som helst skulle kunna göra. Ja. Eller att man tar in alltså andra, som till exempel socialpedagoger i skolan, och låter dem arbeta med de här sociala frågorna, och att lärarna kan ägna sig åt sin undervisning.
Ja, sin profession. Mm. För jag vet, redan när jag då började 1998, då hade jag själv jobbat som lärare, så jag hade väldigt mycket kontakter. Och så ville man då visa, åh, nu ska jag ut i skolorna. Så jag träffade på några gamla kollegor och frågade, vad är det viktigaste ni, vad ska jag driva för frågor? Då sa en av de här, han sa så här, mindre piparbete. Jag tänkte, jag har något begrepp jag inte förstår. Så var det så här, vadå pip? Papper i perm. Han menade då, för då det var så mycket så här, de skulle sitta heldagar och skriva såna här papper och heldagar och fundera på det här, och alla de där papperna stoppades bara i perm och ingen läste dem. Så han menade liksom allt det här som man lägger på lärarna, liksom skriva alla de här sakerna. Och nu fattar jag att nu är det, alltså nu ska man göra allting online. Mm. Man ska fylla i och man ska skriva, man ska skriva och man ska skriva. Och det tycker jag även föräldrar ibland, att det är för mycket sånt där. Hur stämmer det överens? Är det mycket sånt där byråkrati, onödig administration?
Det är väldigt mycket administration, och fördelen är väl kanske att det läggs ju ut så att säga, eftersom det är online, så att föräldrar kan, om de vill, komma åt och se all den här administrationen om de vill det. Mm. Men ibland så undrar vi ju om det någonsin är någon som går in och läser allt det här som vi skriver. Det vet man ju inte riktigt. Det har man ingen aning om.
Nej.
Men det är väldigt mycket administrativt. Men nu läggs det ju som sagt på olika V-klass heter det ju, i Tyresö, där vi lägger det mesta av
det är ett system alltså.
Ja. Ja,
funkar det bra?
Nej.
Jag vet. Det var också en sån här grej. Man lägger på ett nytt datasystem som alla skriker över. Och bara det kan ju få folk att gå in i väggen.
Precis. Sen är det olika delar i V-klass, och vissa funkar kanske bättre än andra, så ska vi väl säga. Men det finns en hel del förbättringspotential i det programmet, kan jag säga.
Nu tänkte jag säga att nu riktar vi oss till olika kategorier, tänkte jag. Om man säger så här, vad skulle ni vilja att politikerna i Tyresö tänkte mest på just nu? För det är de som har hand om budgeten, pengarna. Vad behövs?
Alltså, kanske att man är lite på rätt väg, därför att det som krävs är ju, vi behöver vara fler vuxna i skolan och vi behöver vara fler utbildade lärare. Det blir en väldigt stor skillnad när du har utbildade lärare eller en som idag, som jag upplever att det är ganska många unga eller arbetslösa som liksom inte får något annat jobb, som hamnar i skolans värld.
Precis.
Sen börjar ju liksom barngrupperna bli väldigt stora, både framförallt lågstadiet och förskolan. Och vi behöver större lokaler. Alltså de flesta skolor i Tyresö är byggda för 50 år sedan. Mm. 40-50 år sedan, så de börjar bli väldigt slitna. Och nu har man ju tagit beslut om att två skolor ska rivas, och dels så ska ju nya Fornudden starta här nu till vad blir det, höstterminen 21. Mm.
Stimmet ska vi rivas, va?
Stimmet ska rivas och Nypkär ska rivas, och så ska det bli nya skolor. Men det ligger ju ganska långt fram i tiden. Jag tror att den första Alltså Nypkärs skola som är först ut ska vara klar ungefär 2025.
Okay.
Och sen så dröjer väl kanske en 3 år till och sen ska stimmet, nya stimmet vara klar. Mm.
Jag gör ju flera program nu, lite historiska program därför att vi har hittat en massa band bland annat från Jesse Navin som var en av de här första skolrektorerna. Jag gick i skolan, då gick jag faktiskt i barackskolan som var stimmet. Och då var det en rektor som hette Jesse Navin som kom dit. Så att vi har ju byggt och byggt och byggt. Kanske inte för att det skulle hålla i 50 eller 60 år. Bara så vet. Jo, Rebecka, du som då jobbar också med opinionsarbete. För jag tänker ju att det finns väldigt mycket föräldrar och mormödrar och farmödrar och allt vad det heter. Eller morfar och farfar också förstås. Som kanske skulle vilja påverka. Hur vill ni, vad vill ni att vanliga medborgare ska göra för att stötta er i ert arbete?
Ja, men det är så att om man ger lärare goda förutsättningar så ger man också våra unga och barn bra förutsättningar. Mm. Och rankningen bästa skolkommun till exempel har ju blivit mer och mer uppmärksammad i media och ute i samhället. Och att man då gör skolfrågan till sin fråga. Mm. Det påverkar inte bara de som faktiskt är i skolan utan det påverkar också alla i samhället.
Mm. Precis.
Och det de kan göra det är att hålla sig ajour med debatten. Ja. Engagera sig. Mm. Katarina, vill du tillägga någonting där?
Ja, men utbildning är ju framtiden. Ska vi kunna konkurrera, om vi tänker i lite större perspektiv, ska vi konkurrera med andra länder så är det ju utbildningen det handlar om. Vi måste ha medborgare som har en bra skolbakgrund. Mm. Och jag tänker att det måste börja redan från förskola för det där grunderna läggs. Jag skulle vilja säga att man har pratat väldigt, väldigt ofta om att vi ska lägga in, satsa tidigt, tidiga åtgärder. Men jag kan fortfarande inte se att det har hänt. Mm. Det är fortfarande jättestora barngrupper. Det är fortfarande ganska mycket outbildad personal. Det är ganska mycket, eller låg lärartäthet. Vi måste göra någonting åt situationen i både förskolor och i de lägre stadierna. Mm. Och grundskolan.
Men det jag sett nu att man går ut och säger att man satsar väldigt mycket på det här med barn med särskilda behov. Det verkar vara en satsning nu i Tyresö.
Ja, det kan man väl säga. Vi går från den ena dikeskörningen till den andra kan jag säga. Alltså, vi hade ju en massa resursskolor i Tyresö som lades ner samtliga. Mm. Och nu har man väl insett att oj då, det gick inte för att alla med särskilda behov hamnade ute i klasserna och några resurser till det. Det fick vi ju aldrig, fast vi blev lovade det. Mm. Så blev det ju inte så, utan då står det en ensam lärare med 25 elever varav 5 har särskilda behov. Och som man har jättedåligt samvete för att man inte kan tillfredsställa. Mm. Och nu har man väl insett det och så börjar man ju starta upp de här grupperna igen. Vilket är jättebra. Vi tycker lite synd om alla de barn som faktiskt har gått under den här perioden. Som har hamnat inne i stora klasser men som inte klarar av den miljön. Eller av olika anledningar far illa. Mm. Så att det är lite bråttom skulle jag vilja säga. För att om vi frågar våra medlemmar vilken fråga som de tycker är viktigast. Och, alltså vad vi måste göra någonting åt så är det barn i behov av särskilt stöd.
Mm. Ja, för de tar ju väldigt mycket energi i ett klassrum.
Precis.
På min tid och när jag var lärare så kallade de för propellrar. Det var de som bara snurrade runt hela tiden. Han är en liten propeller sa man i lärarrummet. Men han hade inte ord på de där ungarna som inte kunde sitta still.
Ja.
Mm. Men det jag ser utan att veta så mycket, det är att jag går förbi, vi bor ju på Farmarstigen och när jag går förbi Bergfotens skola så ser jag en skolgård, för mina barn har gått där. Det var världens tråkigaste skolgård. Nu byggs det lekgrejer, gungor, det är en fotbollsplan. Alltså det är väldigt mycket uteaktiviteter nu. Jag tror också coronatiden har gjort att de är väldigt mycket ute. Så här mycket barn som håller på med utegymnastik, utegrejer har jag inte sett på evigheter. Och även när jag går förbi vanliga förskolor så är det mycket finare lekparker. Är det någonting som är liksom nytt eller är det bara för att jag har blivit mormor som jag ser det här?
Kanske det, men jag vet att det finns en liten satsning när det gäller utemiljöer. Och jag kan säga att det är väldigt, väldigt välkommet. För det är framförallt nu, så eftersom vi måste förlägga våra verksamheter utomhus. Så att man har jobbat med utemiljöerna på inte alla skolor, förskolor, men en hel del, är jättevälkommet. Och att faktiskt personalen har fått kläder att ha på sig utomhus, jacka och byxor för förskola och fritids. Och det är vi jätteglada över. Och det var tur att vi gjorde det, för nu måste ju all verksamhet vara utomhus så mycket som möjligt.
Ja, ja.
Men det finns en sån liten satsning. Och som jag sa, att jag tror att man har insett att skollokalerna i Tyresö är jätteslitna, och även skolgårdarna. Och där kan vi väl komma in på en till sån här liten sak som kommunen behöver tänka på, och det är samarbetet. För det här samarbetet blir ju då med fastighet som behöver titta på skolgårdar. Och sen önskar ju vi ett större samarbete med socialtjänsten för ett samarbete där. Och det har varit lite för mycket stuprör i Tyresö att man inte pratar med varandra mellan förvaltningarna.
För ni som fack, ni jobbar ju liksom mot förvaltningen, kan man säga.
Mm.
Alltså, och förvaltningen får ju sina resurser, direktiv från politikerna. Så ni jobbar ju egentligen inte direkt mot politikerna, utan ni, eran motpart är er arbetsgivare, det vill säga förvaltningen.
Mm. Absolut. Det är de vi liksom sitter i samverkan med.
Ja.
Ja, så är det. Men vi har ju kontakt med politikerna också, eftersom vi vet att det är där pengarna fördelas. Liksom.
Ja.
Så att det är ju förutsättningarna kommer därifrån.
Ja. Jag tänkte så här, för att i och med att jag då, jag brukar kalla mig numera att jag är en politiskt deprimerad sosse. Det är vad jag är. Och jag är inte aktiv längre, och jag har varit aktiv. Men jag känner ju att saker inte alltid går åt rätt håll. Men jag tycker att väldigt många av våra politiker, som även alltså, från olika partier, är ju intresserade av de här frågorna, har alltid varit. Och när jag jobbade så var det med Mats Fält. Så vi, de här frågorna har ju ändå berört väldigt många. Så det skulle vara kul kanske ta med dig, Katarina, och sätta dig tillsammans med Jannike Rockstrå, som gärna ställer upp. Och kanske Rebecka, sätta dig med Kristoffer, så får vi prata gymnasium. För att det är liksom, det är den här dialogen som behövs. Och för att folk kan ju tro att vi allihopa är osams. Det är vi inte. Vi vill åt samma håll. Det är bara så här, huvudet som är liksom olika.
Precis.
Ja. Vi måste stanna där, för vi har ett Zoom-inspelning här, och jag har bara en gratis licens, och den är på 40 minuter. Så om 2 minuter så kommer den kasta ut oss. Så nu tänkte jag avsluta på det här programmet. Så jag får tacka dig, Katarina Sparvart, som är speciallärare på Nypscher och ordförande i Tyresö lärarförbund.
Lärarförbundet
i Tyresö. Och tack för dig, Rebecka Zimmermann, som är lärare i gymnasiet. Och vad heter din funktion i lärarförbundet?
Opinionsansvarig och kassör.
Ja, bra, då kan du checka av att du kommit ut ordentligt här nu i Tyresö. Vi får sprida det här programmet ordentligt. Det kanske inte blir världens vackraste foton på er. Det kommer bli foton med sån här headset och fula bakgrunder och sånt. Jag har en vacker bakgrund på. Jag har sett till att jag är snygg. Sätt dig nu och prata ordentligt, så jag får in snygga foton på er. Katarina, se snygg ut.
Hur sjuttsiken, ja, men det är lättare sagt än gjort, kan jag säga.
Bra. Tack så mycket. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Och jag som har försökt att reda i det här heter Ann Sandin Lindgren.
Ja, den här inspelningen gjordes alltså digitalt via någonting som heter Zoom. Och därför ljudkvaliteten kanske inte var det bästa. Jag hoppas att ni är överkända med det. Efter intervjun har Katarina och Rebecka några förtydliganden som de gärna vill komplettera med. Jag läser upp det här. Nu har vi vetskap att Kumla skolas högstadium ska börja undervisa på distans. Rivning av Nypscher och Stimmers skola är inte beslutat än. Det är ett förslag. Nya Fornöden öppnar höstterminen 2021 och då ska Kumla skola renoveras. Det är beslutat. Vi hade visserligen en resursskola i Tyresö för länge sedan, annars menade vi att vi hade resursgrupper, det vill säga grupper för elever med språkstörning, autism, långsam inlärning och så vidare. Och till slut, Lärarförbundet värderar inte barn i behov av särskilt stöd. Barn har olika behov och utmaningar och alla rätt till det stöd de har behov av. Det var när jag pratade om att jag tyckte att de var propellrar, men det var mitt uttryck. Lite obsolet. Det var alltså ett förtydligande av Katarina Sparvart och Rebecka Zimmermann från Lärarförbundet.